jobbar på P1, alltså på Sveriges Radio, på deras kulturredaktion. Och ja, jag frilansar liksom, men det här ska vara för ett program som heter Snittet, som går på. Det är ganska nytt, men det är liksom, alltså det handlar om så här, ja, vad ska man säga, liksom samtidskultur. Men det här är liksom, det här ska lite grann handla om religion och gud, eller jag vet inte, det låter väl flummigt, men jag är nyfiken på folks förhållningssätt till gud, kan man säga. Så det är inte bara du som ska med i programmet, utan jag intervjuar liksom fler, för det blir ett längre program som är på kanske en halvtimme liksom.
Och så blir vilka det... är det
med? Jag ska prata med Jonas Hassan Khemiri. Och med Patrick Wolf, det blir imorgon då, som är här. Och med David Liljemark, som är serietecknare, som har gjort en serie som handlar om religiös fanatism, eller vad man ska säga. Ja, men så blir det lite olika ingångar liksom, i förhållningssätt.
Spännande.
Ja, det känns... det är roligt, för jag vet inte vad det blir, men det blir ju någonting liksom, i alla fall.
Har du träffat Jonas? Eller?
Vad sa du? Nej, inte intervjuat honom, men däremot så vi har ju lite gemensamma bekanta och sådär, så att vi har pratat om det tidigare. Han är ganska gudskritisk, fast det är spännande att folk som är gudskritiska har ju tänkt så mycket ändå. Alltså, ofta så har man ju så här reflekterat kring varför man tycker att gud verkar vara en skitgrej eller vad han än är liksom. Och sen så, men när jag pratade med David Liljemark, så kommer från en mycket mer så här religiös bakgrund liksom, och så, så att det var dubblare för honom liksom. Jag var själv, kom från en så jätteateistisk familj, och sen så när jag konfirmerade mig så var jag på ett otroligt extremt konfirmationsläger och blev bara meddragen i någon slags, här, som jag idag kanske tycker var så här religiös fanatism liksom. Men det var så konstigt hur lätt det var då att bli uppslukad av det liksom. Och särskilt jag som kom från en familj, jag hade knappt varit i kyrkan liksom, och så hamnade jag på ett ställe där folk pratade i tungor och så var det jättekonstigt liksom.
Och blev attraherad av det liksom?
Ja, extremt attraherad. Och det är kanske inte så konstigt, det är klart man är 14 liksom, och då...
Varför konfirmerade du dig?
Nej, ja, alltså, först så skulle jag bara gå på lägret för att jag ville lära mig.
Okay.
Så min första ingång var att jag inte skulle konfirmera mig, men eftersom jag kom från en sån där ateistisk familj så ville jag såhär...
Lite rebell.
Ja, nej, inte så mycket det, utan mer att jag säger, jag måste ändå veta vad det här är. Liksom. Alla konfirmerade ju sig, och så tänkte jag så här, att jag ska inte konfirmera mig, men jag vill ändå lära mig liksom, vad bibel och kyrka, och liksom, det är ju en del av liksom, någon slags kulturarv och allt möjligt. Men sen var det extremt svårt, för mig var det väldigt svårt att värja mig när jag hamnade i den där miljön, för att det var så medryckande. Ja, det var verkligen hjärntvätt. I don't know. Men vi börjar, jag frågar...
Vi får se vad jag kan tillföra. Det är svårt att sätta ord på.
Ja, men det, vi pratar lite så ser vi vad som händer. För jag tänkte att jag läste på er på hemsidan där, så stod det att när man skulle lyssna på Ingenting, eller att Ingentings nya skiva var som en afton på slottet med Gud och döden som sällskap. Och då tänkte jag, ja, men jag undrar lite vad ni menade med det.
Då menar vi nog mest att låtarna, eller att det känns som ett genomgående tema på skivan. Någon slags samtal med Gud och döden liksom.
Men vad pratar man om då? Pratar man om samma sak?
De är väl på sätt och vis, de är både varandras motsatser, och samtidigt så är de oskiljaktiga liksom, på något sätt. Gud och döden. Och man måste acceptera båda på något sätt för att klara livet, känns det som.
Men vad är din relation till Gud?
Min personliga relation är väl att jag är en agnostiker in i margen liksom. Men att jag är också indoktrinerat kristen på något sätt. Jag har det arvet liksom, både som svensk och som med släkt som har liksom kristna traditioner sådär. Så jag har märkt, jag känt ett behov av att konfrontera det där liksom. Jag har märkt att jag inte kan fly från någonting som jag fått lära mig sedan barnsben existerar liksom.
Mm. Men på vilket sätt har du det i din familj då? Eller hur kristen är din uppväxt att säga?
Vi blev ganska sekulariserade tidigt. Men jag tror att vi fick gå i söndagsskola och sådär tills vi var 7-8 år liksom. Och båda mina föräldrar, de träffades i liksom sådana här frikyrkliga sammanhang. Och min farmor var väldigt religiös och mina morföräldrar i Norrland var religiösa liksom, i brist på annat. Eller nej, verkligen inte. Men där är man ju antingen det eller raggare typ.
Men, och så du hade liksom det med dig, men när blev du agnostiker, eller har du alltid varit det, eller vad ska man säga?
Jag är svårt att förstå hur man kan. Jag tycker det är oförnuftigt att vara antingen ateist eller troende liksom. Och samtidigt så kan jag beundra att man inte alltid är så förnuftig. Så jag pendlar mellan det, antar jag. Men jag har svårt att förstå hur man kan med förnuftet ta ställning liksom. Det blir någon slags känslomässigt beslut, känns det som.
Mm.
Jag tror man kanske ändå måste ta ställning personligen liksom, i sig själv.
Att man till Gud menar du?
Ja, precis. Men jo, precis. Det tror jag kanske att man måste.
Har du gjort det då?
För att kunna staka ut sin livsväg liksom, eller för att kunna skapa någon slags något pragmatiskt förhållningssätt till livet. Kanske jag har. Jag vet inte.
Eller håller du på?
Jag vet inte. Jag har nog gjort det. Kanske.
Så vad eller vem? Eller vad hamnade du liksom? Eller, så.
Då kommer man in på någonting som jag tycker är ganska intressant. För då börjar det handla om. Då blir det någon slags sociologisk eller språklig fråga. För då handlar det om att man ska koppla det utåt liksom. För man kan ju ta ställning i sig själv liksom. Men när man måste börja prata om det, då blir det någonting helt annat. Och då brukar jag tänka på någonting som jag tror Göran Tunström har sagt i någon intervju när han fick frågan om man tror på Gud. Att om den som frågade inte hade ställt frågan så hade han förmodligen sagt ja, men nu var han tvungen att säga nej. För det innefattar på något sätt att man kan definiera ordet Gud. Och det tycker jag är en otroligt intressant fråga som kanske passar Jonas bättre. Men just det där språkliga kring tro och kring abstrakta begrepp eller metafysiska frågor liksom, tycker jag är väldigt spännande. Därför att det man tar ställning till är just det. Man tar ett ställning till det man lägger in i begreppet eller det man tror att majoriteten lägger in i det språkliga begreppet liksom. De flesta människor som får frågan om de tror på någonting svarar ju ja. Jag tror att det är liksom en försvinnande liten del som är ateister. Jag tror jag läste att det var kanske 95% av Sveriges befolkning som svarar att de tror på någonting. Och vad är det där de tror på då? Det är ju någonting väldigt personligt som man inte riktigt kan få ett allmänt begrepp på.
Mm. Men liksom
så det kanske handlar snarare om vilken grupp man vill tillhöra liksom. Alltså,
ja, för det blir ju det alltså, för att religion både idag är ju har ju varit så mycket en identitetsmarkör
liksom, så att det blir, och då kan det ju vara så här, nästan att säga så här, jag är troende, så blir man liksom direkt kategoriserad som Göran Hägglund liksom, eller någonting sånt där, så att det, men liksom skulle du kunna så här, är Gud så här, kan du säga vad eller vem det är för dig, eller finns det någonting sånt, eller tänker du på det?
Jag blir bara sugen på att leka med begreppet och säga typ, jag kallar henne inte Gud, eller liksom, kan man inte kalla henne kärleken eller sanningen, eller jag vet inte vad, liksom, det är helt omöjligt. För mig är det helt och hållet en personlig, liksom, man har ett personligt förhållande till det. Och det spelar egentligen ingen roll hur det ser ut i relation till vad andra menar, eller ja, jag vet inte, jag hittar inga ord.
Men på Ingentings nya skiva så har ni, eller du, ändå liksom lekt med bibelreferenser liksom, så det känns ju som att det, alltså på något sätt så finns ju orden där någonstans liksom i när det kommer till bibeln
liksom. Men de orden är ju så inetsade i vår kultur liksom, och det är så typiskt svenskt att tro att man bara kan så här på 30-40 år vända ryggen åt någonting och sopa under mattan och sen bara gå vidare och bygga en kultur utan kontakt med andliga frågor eller sådär, eller de här begreppen liksom. Jag tycker att det är väldigt förkastligt. Jag tror att, och men om man, vad var frågan?
Nej, men jag vet inte, att det, att i alltså, Gud är någonting som är svårt att sätta ord på, ja. Samtidigt så finns Bibeln som är väldigt mycket ord liksom. Det finns, ja. Kan ju finnas en motsättning nästan där liksom.
Ja, precis. Men i relation till våra sånger så är det bara, eller då är, om man får vara krass, så är det en lek med ord liksom. Och det är ju framförallt konst liksom. Man vill få någon att känna något liksom och sådär. Och de här orden tror jag finns hos många människor. Och det är många människor tror jag som går och tänker på Gud och sånt utan att prata om det. Och det här blir något sätt att resonera kring det, eller så här högljutt. Som kanske folk kan relatera till, jag vet inte.
Vad har religionen för roll för dig då? Alltså, jag menar, för dig personligen, är den liksom, är den tröst, eller är den, för religion kan ju vara dömande och ställa krav liksom. Den kan ju ta väldigt olika liksom roller i ens liv.
Det är en otroligt intressant fråga. Jag tror att den, jag vet inte hur jag ska besvara det, men det är lite av allting, antar jag. Har man väl indoktrinerats i en religion liksom, då på något sätt så blir man tvungen att hantera hela den trosuppfattningen, eller liksom hela den grenen. Om jag liksom fått lära mig hela min barndom att om kristendomen och liksom om de här sakerna, så är jag en del av allt det där liksom. Då tar man ställning till alla grenar av det liksom, på något sätt. Så konfrontationen sker på många olika plan liksom, både i det där skuldtänkandet och i det förlåtande och tröstande och kärleksfulla liksom, och det där dömande liksom.
Men har det förändrats för dig genom åren också? Har du liksom, är det skillnad i den, alltså har vissa delar varit mer påtagliga under vissa perioder för dig?
Det har jag aldrig tänkt på riktigt. Men jag har väl lagt locket på, tror jag, under 10-tal år. Så det här är liksom först nu jag börjar känna att jag måste trassla mig ur det där på någon vänster.
Du rasslar ur det.
Ja, men, jag måste konfrontera det där. Som jag sa, man kan liksom inte fly från sin identitet eller det man har blivit given som barn. Det måste man liksom ta i tur med.
Men är det jobbigt? Tycker du att det är liksom, är det tungt eller är det skönt?
Det är tungt.
Fast det gäller alltid tjej.
Nej, men det fast man är väl lagd åt det hållet att man gillar att fundera på saker.
Men för jag läste på din MySpace-sida, alltså den som är för dig, inte för ingenting utan för Kristoffer liksom, så stod det någonstans att Gud handlar om tomhet. Eller det var någon sån formulering som han, Joakim Forsberg, hade skrivit, tror jag. Och att det mer var Gud som icke-närvarande. Alltså, hur närvarande är Gud liksom för dig?
Alltså det där som han har skrivit står helt för honom. Mm. Det har jag ingen... Det kan inte jag säga någonting om.
Okej, jag fick för mig att det liksom var baserat på något som du hade sagt. Men det var...
Nej, det är bara ett förord han har skrivit sådär, utifrån hur han tolkar skivan. Men nu är man inne på det där igen med Gud och så vad det är. Men
tron då kanske? Eller kan man säga det då? Att tro, om tron är liksom närvarande i dig?
Jag tror att det är ingen... Eller det är ju en slump. Men jag tror inte att det är någon slump att människan ända sedan de var grottmänniskor har behövt religion. Liksom. Från början trodde man på naturgudar och när blixten slog ner i ens hus så trodde man att man hade gjort något dumt. Liksom, och så bad man till blixten att inte göra det. Eller liksom... Människan har alltid projicerat sina inre konflikter på något utom bortomvärldsligt liksom. Mm. Och det tror jag att människan, eller det behöver man nog liksom, någon slags andlig kompass eller liksom någon slags sund relation med det där liksom.
Mm.
Och det försöker jag hitta liksom. Jag försöker utveckla någon slags kontakt med det som känns naturlig för mig.
Men att ansluta dig till en religion liksom som kristendomen och liksom ingå i det där som identitetsmarkör, känner du behov av det också?
Jag skulle gärna hitta en gemenskap där man liksom pratar om såna här saker eller där man tillsammans kan diskutera sånt här. För det finns få sådana rum i samhället, känns det som. Och så då har jag sökt mig till många olika sådana där samfund för att hitta någonstans där man kan bolla sånt. Liksom. Men det är helt uteslutet för mig att hitta någon trosuppfattning eller liksom en, att ritualisera religion eller sådär. Det tycker jag är otroligt svårt. Men just det där samtalet tror jag är väldigt viktigt. Att man får bolla det med andra människor.
Mm. Varför tror du att det finns så få sådana rum idag?
Folk är väl rädda för kanske. Det verkar som att inget skrämmer folk mer än att Gud och döden existerar. Eller att man liksom vill eller att prata om sånt. Liksom. Och ibland kan jag förstå det. Den rädslan. Men ofta går jag bara runt och är frustrerad över att folk är så flamsiga.
Shaping up.
Nej, men man måste ha både och jag tycker att det saknas lite av sådana där lite djupa rum.
Men hänger inte det ihop, tänker jag, att det är liksom, eller jag kan uppleva att det finns en rädsla för nästan allting som är lite allvarligt. Det är som när det blir för allvarligt för länge så är det som att folk alltid har ett behov av att, du vet, dra något skämt liksom, eller säga något. Alltså det har man ju nästan, eller jag kan känna det själv också, att vi är rädda för Ja, för det seriösa liksom. Jag vet inte om det är typiskt svenskt eller om det kanske till och med är mänskligt liksom.
Absolut. Men jag tror att man, eller när du pratar om det nu så tänker jag att man är rädd för den där tomheten som uppstår när man väl har börjat prata om det. För då har man tagit, då har man konfronterat det och det är så stort och man känner sig så liten då liksom. När man pratar om döden eller en eventuellt gud och sånt där. Man är så rädd för den tomheten, för vad finns kvar då liksom? När man har konfronterat det. I förlängningen är man rädd för den sortens lycka. Liksom. Istället så ägnar man sig åt att fly från det. Liksom, shoppa och twittra. Och liksom, man ger sig in i massa olika verklighetsflykter. Mm. Eller det utifrån mig själv. Liksom. Jag kan också bli väldigt skrämd för det där. För att när man känner den där tomheten. Eller liksom, att man har bara det här rummet och de här människorna och förhålla sig till. Och man vet inte vad som finns bortom det. Det är en otroligt svindlande känsla. Liksom. Mm.
Samtidigt så kan jag liksom känna att det är ju verkligen ett samtal som är ständigt pågående. Liksom. Så att det finns ju på något vis ingenting. Det finns ju ingenting bortom. För det känns. Eller det finns väl någonting. Men jag menar, det kommer vi aldrig hitta något svar på. Liksom. Så att på det viset så tänker jag att fast det kanske är oändligheten som är obehaglig då. Liksom. Att det inte finns. Att det är ett samtal som pågår och pågår och pågår och alltid kommer att pågå kanske.
Mm.
Att det är just att det inte finns ett slut som är det otäcka liksom. På samtalet. Sen finns det ett slut på oss. Eller hur det nu är.
Mm.
men är skrämmer döden dig då?
Absolut. Ensamheten.
Tror du att man är helt ensam? Alltså, är död ensamhet för dig?
Vetenskapen säger ju att man blir liksom jord, eller man försvinner. Nej, men jag vet inte riktigt. Jag tror döden av människor jag bryr mig om skrämmer mig kanske mer än den egna döden. Just det där att skiljas från alla man älskar. Liksom. Det tycker jag känns tungt. Men förhoppningsvis så möts man igen.
Kristendomen handlar ju jättemycket om att man ska träffa alla man älskar när man dör. Ju.
Precis, det är en underbar tanke tycker jag.
Men är den svår att greppa konkret liksom? Eller för det känns inte som att du tror på den liksom.
Ja, men det gör jag absolut. Men det gör jag inte alls absolut. Du då?
Jag vet. Nej, alltså jag tvivlar nog väldigt mycket på det också. Alltså precis som jag tvivlar på Gud och på religion och på och då tvivlar jag på det också. Men jag kan vara så himla det är så tråkigt konkret så att jag är så här, jag bara, det tror jag när jag ser. Alltså, ibland kan jag vara så där att det, i och med att det är så svårt att så här, överhuvudtaget greppa hur man så här, men vadå, skulle man kunna komma till ett ställe som, alltså det rationella jag hamnar i det där, hur kan man komma till ett ställe där alla man älskar finns och alla som någonsin har levt kan finnas, det går ju inte liksom. Så finns det en del av mig som bara tycker att det där är så konstigt liksom. Och sen så har jag hela den här andra delen som där liksom de där liksom konkreta, där jag ju naturligtvis inser att det inte handlar om om en verklighet så som vi kan begripa den liksom. Och det lockar mig, men jag har liksom svårt att tänka på det för att det ligger, ja, men för att det ligger utanför. Det är ju metafysiskt liksom.
Mm.
Så det är någon slags krock i det där.
Mm. Jag tycker jag hörde Josef Fares prata om det där någon gång. Jag kanske var på hans sommarprogram för några år sedan.
Mm.
Vad som händer när man dör och så. Och han trodde mycket på människans inbildningsförmåga. Liksom, människans fantasi är så enorm. Och har man gått runt ett helt liv och trott på någonting, så trodde han att de där sekunderna när hjärnan stänger av, då upplevs det som man har liksom inpräntat till sig själv. Det upplevs den sekunden då man tror att man dör och det händer. Det upplevs som en evighet liksom. Och därför ville han tänka att han var en fjäril eller något sånt där. Liksom. Ja, han beskrev någon vacker död sådär som han försökte köpa.
Gestalta då liksom för att göra den verklig liksom.
Precis. Och så kan jag tänka mig att det förhåller sig liksom.
Mm. Det kan skrämma mig också, för det ställs så höga krav på en själv. Det är som att man ju själv, det är som att så här, ja men usch. Tänk på alla dåliga tankar man har tänkt, eller liksom alla sorgliga och tråkiga tankar liksom.
Mm.
Tänk om de tar över då och kommer prägla allting mycket mer, och då känns det så himla taskigt. Är det då helvetet, och ska jag då straffas för att jag har varit en grubblande människa i livet? Usch, vad orättvist. Nej, jag vet inte.
Du kommer inte straffas för någonting.
Nej, tror du det? Eller den straffande religionen, den... Nej, den känns så tråkig.
Den känns oerhört tråkig. Jag tror inte du kommer straffas för någonting. Jag tror du kommer bli förlåten för allt. För i slutändan så hade du inget val. Liksom. Man föds till den här platsen. Och man bara följer någon slags pärlband. Och man har inget... Man bara flyter med. Så försöker man göra sitt bästa. Hur ska man kunna straffas för det? Liksom?
Nej, det känns orimligt ju. Men det är en stor del av det som är vår, tycker jag, vårt religiösa arv. Liksom, handlar så mycket om det.
Mm, absolut. Men det där tror jag handlar mer om hur man bygger ett samhälle. Liksom. Att man behöver religionen för det. Man behöver olika moraliska lagar och regler och så. Sånt.
Den här låten som ni har, om vi ska återgå till det, som heter Dina händer är fulla av blommor, som ju är också en psalm ju. Men någonstans läste jag, tror jag, att du har sagt att det är en tröstsång liksom. Kan musik ersätta religion, eller ser du paralleller mellan musik och religion? Eller om separerar?
Bra fråga, jag vet inte. Jag har inte tänkt på det riktigt. Men för mig, jag vet inte riktigt vad religion, vad det betyder. Liksom. För mig kan allting vara religion.
Mm.
Folk som älskar ett fotbollslag är religiösa. Liksom, och de här som de avgudar i det laget, de blir... Ja, det är små halvgudar. Liksom.
Mm.
Och likadant med band och sådär. Men det är ju spännande med musik faktiskt. Det är så sjukt. Liksom. Det är så här ljud, vågor. Som inte syns, men som känns. Det är så otroligt spännande, den konstformen. Så mystisk, liksom. Mm. Jag tror att musik kan fylla en jättestor funktion, liksom. Det tar stor plats, liksom, från... andra religioner.
Mm.
Men det är också fascinerande just det här med att det inte syns. Jag är i och för sig väldigt fascinerad av röster överhuvudtaget, alltså även prat, eftersom jag jobbar med radio. Men just det här att hur man utan att ha, för bilder är så uppslukande. Ju. Alltså om man tar film eller foto eller sådär, så det kräver liksom att du ska titta, att du ska vara still liksom. Med ljud eller musik då, eller sådär, så är det som att du ser allt runt dig liksom, och har så mycket annat som egentligen pockar på din uppmärksamhet mer än, tycker jag kanske, än vad bilder liksom tillåter. Och ändå så kan ljud vara så otroligt mycket, alltså påverkar i alla fall mig väldigt mycket mer än vad bilder egentligen gör. Jag tycker det är ganska fascinerande överhuvudtaget ju.
Mm. Absolut. Och kombinationen är ju oslagbar på något sätt.
Ja.
Bilder och ljud. Eller som på så här på en festival där vi är nu, de kvällarna när man hör de här banden och de människorna man är där med, och naturen runt omkring, och allting blir så otroligt starkt liksom.
Mm.
Om det faller på plats liksom.
Mm.
Ja, det är otroligt. Det är verkligen mäktigt.
Ska du se Fury?
Mm.
Det kommer bli jävligt snyggt.
Ja, det tror jag verkligen. Jag har sett Knife.
Okej.
Okay.
Jag såg henne på Where the Action Is.
Ah, just det.
Sjukt snyggt.
Ja. Men jag vet, jag har kompisar som såg henne i Göteborg någon gång i våras när han spelade här, som också sa att det var fantastiskt.
Mm.
Ja, det ska bli jätteroligt. Men jag såg igår, så var jag såg den här filmen om broder Daniel.
Ja, okej.
Och där precis på slutet så visar de deras liksom så här sista låt och sista spelningen, och så var det så här, filmades bara alla de här små tjejerna som bara gråter, du vet, de som är 12 liksom, och de bara står där och bara tårarna bara sprutar, och det är massor liksom. Och jag bara, det var så oavsett allt så bara, det var så heartbreaking och se dem där, man bara, ja, men det här är ju så. Det är så på allvar liksom. Och så fanns det så här några som satt i, så här, i publiken och fnissade åt de här. Och det är klart man kan tycka att det är töntigt. Fast jag vet inte. Jag började själv nästan gråta för det är så. Det berör ju dem så otroligt starkt liksom. Mm. Och ja, det var religiöst. Och så tänkte jag på när jag på det där konfirmationslägret och folk talade i tungor och grät i kyrkan, och jag grät och alla grät. Ja, men apropå det du sa, liksom som en religion liksom, att det blir också, alltså jag tänker att musiken också blir, när vi pratar om att man liksom är rädd för allvaret, så blir musik och folk kanske är rädda för religion, så kan musiken kanske vara, och sport, var en miljö där vi tillåter oss att liksom ge oss hän på ett sätt som
vi inte gör. Det är speciellt sport och musik.
Mm.
Det finns liksom inga rätt och fel. Det är bara en smakkänsla man har att gå på något sätt.
Mm. Ja, det är fint. Ska vi, jag tror inte jag har mer tid.
Okej. Har du det du behöver?